Podplay.
Det finns ett krav på oss nyblivna föräldrar. Det här är bästa tiden i ditt liv, vilket gör att man känner sig jätteotacksam om man inte upplever att det är helt fantastiskt. Knusla inte tet. Sänk ribban. Du är okej som du är.
Att bli förälder är för många omvälvande. Och ingen hade nog räknat med så starka känslor av alla dess slag. För visst finns det ingen kärlek så villkorslös som den till våra barn, samtidigt som de kan provocera en till vansinne. Vivi Wallin, också känd som Mammasanningar, underhåller varje dag sina 100 000-tals följare på Instagram genom att göra humor av vardagssituationer med hög igenkänning. Vivi driver också kontot Fixa Själv, där hon bjuder på tips, tricks och enkla hacks för ett roligare liv. Ja, och så gör hon podden Våra sanningar med kollegan Karin da Silva, där hon bjussar på livet som tvåbarnsmamma i en bonusfamilj. Idag ska vi prata med Vivi om den delen i livshjulet som innefattar föräldraskapets härligskap och utmaningar. Hur får man ihop en bonusfamilj på bästa sätt? Vad gör man om man som jag tycker är jättetråkigt att leka med sina barn? Ja, och hur präglar egentligen vår uppväxt då som föräldrar i anknytning och tillit? Jag heter Anna Hegerstrand och du är varmt välkommen till min podcast Livshjulet med veckans gäst Vivi Wallin. Välkommen till Livshjulet, Vivi.
Tack så hemskt mycket, Anna.
Äntligen sitter du här i min intervjusoffa.
Ja, vi har ju försökt att få till det här. Men apropå introt där, som för övrigt var väldigt trevligt, så inser man ju det här med det här pusslandet. Det har inte varit helt lätt. Det har varit sjukdomar och det har varit avslutningar och det har varit allt möjligt.
Mm. Och du, precis som jag, är ju tvåbarnsmamma. Ja. Lever i en bonusfamilj. Och också lever ett väldigt intensivt liv, har man ju förstått.
Ja, och det säger ju alla till mig. Hur får du ihop allting? Jag tror att jag är väldigt mycket i nuet, så jag ser inte hur intensivt det är. Jag skulle säga att det är lösningen, så att man får ihop det. Ser man alla problemen och allt som händer, då går det ju inte.
Mm. Är det ett personlighetsdrag att du har förmågan att vara mycket i nuet och inte oroa dig så mycket för alla sidospår?
Jag skulle inte säga att jag inte oroar mig. Det finns ju där, men jag tror att jag är väldigt impulsstyrd. Eller jag vet att jag är väldigt impulsstyrd. Så tycker jag någonting är kul, då bara kör jag. Då tänker jag inte på alla hinder. Vilket är både en fördel och nackdel. Saker och ting blir ju gjorda. Men ibland blir det lite kaos och lite dubbelbokningar och lite sådär. Men jag tycker ju ofta att det löser sig också på något sätt.
Mm. Och du har precis kommit tillbaka från för några veckor sedan, när det här avsnittet släpps, så har du kommit tillbaka från en turné med Karin som du driver Våra sanningar med.
Ja.
Ja. Och när man är ute på turné så där, då får ju din sambo Anders,
ja,
min chef Anders,
ja,
mitt högsta höns på mitt jobb.
Det är så konstigt, det är din chef. Ja.
Ja, men det är också roligt för när jag började på People, som Johan är grundare av, så hade jag inte jättebra koll på dig. Vilket är jättekonstigt, för att vi lever och verkar i samma värld.
Mm.
Men sen så fick jag ju ihopkopplat er två då, och så nu tycker jag ju det är väldigt roligt att se när du inkluderar honom i dina liksom pranks och i din humor. För att han har ju en roll i sitt jobb, men privat, som han ju ändå är på dina kanaler, har han ju en annan roll.
Men han var ju lite tveksam till att vara med från början, just för att nu sitter jag och pratar om honom här. Vilket i och för sig jag brukar göra ganska ofta. Men så då var han lite tveksam, för han tyckte så här, bara inte mina liksom medarbetare så här, för jag driver ju väldigt mycket. Jag driver mycket med mig själv, men jag driver mycket med honom också.
Mm.
Men då har jag sagt till honom, jag vet inte om det stämmer, men det är så jag har fått honom att vara med i alla fall, att det är bara bra att du visar den sidan av dig själv också, så att man liksom inte bara är chef utan också är människa. Och hemma, jag driver med honom att det är mer jag som är chefen.
Mm.
Och det kanske är bra för
du är alltså chef åt min chef.
Ja, eller hur? Förstår du, min chef?
Jag håller med dig, jag tycker det är avväpnande.
Ja, men vad skönt. Bra,
och härligt med människor som kan driva med sig själva.
Ja, så tycker jag ju om hela livet. Och som sagt, förstår man inte att 95%, eller i alla fall 90%, är överdrivet eller på skoj, då kanske man inte ska följa min kanal. För då får jag ju kommentarer, eller det var ganska nyligen nu som jag gjorde en sketch där jag där jag skojade med, om du har diskat allting och du upptäcker att det är en kastrull kvar, här är bästa lösningen, och så kastade jag den. Mm. Då fick jag ju in några kommentarer att du ska väl inte uppmuntra uppmuntra konsumtion i vårt samhälle. Och fattar man liksom inte att jag skämtar, då kanske man ska följa något annat konto, tänker jag.
Ja, och så tänker jag att det är svårt att göra någonting idag utan att trampa någon på tårna.
Det är sant, så är det ju verkligen.
Och vi ska ju prata om föräldraskap här idag, för du har ju verkligen byggt din karriär på content kopplat till föräldraskap.
Ja.
Kan man säga.
Det har jag.
Ja, verkligen. Och du är mamma åt Elmer som är 15 och Knut som är 12.
Ja, det stämmer.
Och så har du också bonusbarnen Wilmer och Emil.
Ja.
Som är lite större.
Ja, de är ju vuxna nu. De är 18 och 20, så att de är på väg att flytta hemifrån. Sen får man väl se i den här staden med nuvarande bostadsmarknad om hur länge de kommer bo kvar.
Mm, precis. Och ni har ju levt ganska länge tillsammans, du och Anders. Ja. Och hunnit landa ordentligt i det här bonusfamiljupplägget. Gör man det någon gång? Jag har bara levt i en bonusfamilj i 2 år, så du är ju liksom rutinerad.
Då blir jag lite så här proffs, eller?
Ja, det är därför du är här idag.
Underbart.
Du är proffsmamma och proffsbonusmamma.
Då måste jag tyvärr göra dig besviken. Just det du var inne på. Jag tycker aldrig man blir proffs.
Nej.
För att det är hela tiden nya utmaningar. Så fort man tycker så här, yes, nu har jag koll på det här. Nu förstår jag. Mm. Så kommer det ju någonting annat.
Mm.
Så, och 4 barn i 4 olika åldrar är ju en extremt stor liksom, förändring hela tiden. Så att jag tycker aldrig... Jag försöker lite som jag började allting med. Att försöka vara i nuet och tycka att när man har en trevlig middag. Så, men gud vad härligt att det blir trevligt idag. Skit i de andra 4 gångerna där det varit kaos och någon har varit på toa. Och någon vill inte komma och någon inte hemma och någon vill äta på rummet och ja, men du vet.
Mm. Och vad tycker du är den största utmaningen med att få ihop en bonusfamilj och vara både mamma och bonusmamma? För de rollerna är ju ändå lite olika.
Ja, jag skulle säga att vi har ganska mycket delat upp det. Att jag tar det mesta som är praktiskt och sådär med mina barn. Och Anders har tagit med sina barn. Så att jag menar, när vi har haft så här läxläsning och hämta och följa med och sådär, då har det mestadels varit så. Sen så det är klart att vi har kunnat köra eller vi har kunnat göra grejer och så. Men jag tror att vi har tagit den rollen också för att vi kände det, att vi vill inte komma in och styra upp som att de har redan en mamma som är en jättebra mamma, jag är bonusmamma och vissa saker säger jag ifrån när det är grejer som verkligen påverkar i familjen.
Mm.
Men andra saker, det får Anders ta helt enkelt.
Mm. Och hur var det, för det är ju ändå 2 familjer som ska bli ihop till en.
Ja.
Och det är inte säkert att barnen är helt lika kanske.
Nej.
De kommer från 2 helt olika genuppsättningar. Hur har ni förhållit er till det? Om det är så att Anders då exempelvis tycker att det är okej att barnen äter godis 3 gånger i veckan och du tycker att det är benhårt på lördagar. Hur förhåller man sig till det? För då kan ju inte
Det är en jättebra fråga, men det har vi löst väldigt, väldigt enkelt genom att det är så stor åldersskillnad.
Ja.
Hade det varit, som du berättade innan, att dina barn och ditt bonusbarn är nästan lika gamla, då är det ju svårare. Då måste man kanske hitta någon form av medelväg som funkar för alla.
Mm.
Men för oss har det inte varit några snack. Och sen tror jag att jag har varit lite hårdare med sånt. Jag har varit så här, mina barn har aldrig gått och bara ätit godis ur skåpen.
Nej.
Så för dem, men de har ju ibland ifrågasatt det. Varför får Emil och Wilmer göra det? Och då har jag med varit så här att dels är de äldre och sen så är det Anders som bestämmer det. Jag bestämmer över er.
Mm. För deras pappa är inte lika bra förälder som jag.
Precis, exakt så. Bra att du sa det, så fick vi det sagt.
har du och Anders hittat in i de rollerna bra? Eller fick ni gnissla ihop er?
Jag tycker vi har hittat ganska bra, men det är ju en utmaning. Det är en utmaning varje dag, fast på olika sätt. Och jag tycker själv att det handlar mycket om att välja sina strider, som hela föräldraskapet handlar jättemycket om.
Mm.
När ska man gå in och verkligen säga ifrån, och när ska man tycka att amen, kör på det, strunt samma. För det tycker jag också, jag är ganska så här... knörslantitet brukar jag och Karin säga mycket i vår podd. Mm. Just att man inte hela tiden ska vända och vrida på saker. Som nybliven förälder, det är ändå en sak som jag verkligen har ändrat min syn. När jag fick barn, då var jag extremt mycket så här att ja, men jag ville hålla på regler, jag var rädd att man skulle förstöra någonting, att ja, men okej, vill jag att de ska somna i sina sängar, då måste jag göra det varje kväll, för att annars så kanske de vänjer sig och då förstör man liksom.
Mm.
Nu pratar jag bara om just sömnen, men inom olika områden.
Maten,
allting. Vi hade jätteproblem med mat, för min ena son åt nästan ingenting, och det var verkligen så här, det är grunden till att jag startade Fixa Själv, för jag fick ju bli som en så här liksom Baltasar hette han, det, han den här seriefiguren som var uppfinnare.
Mm, mm.
För att liksom, för att han skulle fisa någonting, så jag fick testa allt möjligt och vissa saker funkade och då ville jag tipsa vidare om det. Det var så det började. Men just att inte, man behöver inte vara så himla sträng mot sig själv, utan man hellre släppas, hellre säga ja och så löser det sig. Jag tror att barn, de fattar det. Man kan säga nej, men det är ett undantag idag. Idag äter vi middag i soffan, eller idag struntar vi och städar det här. Vi gör det imorgon istället.
Mm. Samtidigt som vi upplever hemma att ger vi lillfingret, så slukar de hela handen. Släpper man på en liten regel, då eskalerar det.
Och det kan jag också förstå. Men då tror jag att det är viktigt att man... Det tror jag är, man får känna av de barnen man har, helt enkelt. Ja, men lite så. Tyvärr, jag önskar att jag hade en sån här lösning. Så här ska du göra.
Mm.
Men vissa barn kanske är mer så. Eller så är att jag ändå har varit ganska så här fast vid rutinen när de var yngre. Vilket har gjort att nu så kan jag släppa på det utan att det blir kaos. Så det kan ju också vara en sån grej.
Och du gör ju liksom content på föräldraskapet och har grävt ner dig väldigt mycket i det. Och jag tänker, för att skapa humor så behöver man ju också gå djupare. Hur tycker du att föräldraskapet har varit för dig? Du har ändå varit mamma nu i 15 år.
Det har varit, jag tycker att det började väldigt tufft och sen har det i stort sett bara blivit både lättare och roligare och bättre. Men såklart lite ups and downs, men liksom så här, om man tittar på det i ett stort perspektiv så är det som aktier, kom jag på. Det är liksom lite ups and downs, men på något sätt så går det ändå uppåt.
Mm. Det ska man prata om i tider som dessa.
Ja, just det
ser väldigt mörkt ut.
Nej, men då ska man tänka på det, att det kommer vissa svackor, men det blir bättre.
Vad var det som var tufft?
Jag fick en förlossningsdepression med min första son, och jag förstod ju inte det. Det är väl det som är lite signifikativt för en förlossningsdepression, att man sällan vet att man är i det.
Mm.
Utan jag kände bara så här, shit, jag är nog inte lämpad att vara mamma, för jag tyckte det var så jobbigt. Jag tyckte att jag var helt kvävd, och att han ägde mig, och så är det ju med små barn, att man är ju deras allt. Men för mig var det väldigt, väldigt jobbigt, och jag trodde att det berodde på att jag inte var lämpad för att vara mamma. Sen efter ett halvår så var det tillfällen när jag satt hemma, min mamma var på besök och jag bara bröt ihop helt, och hon sa det, nu bokar jag en tid till vårdcentralen. Så då fick jag komma dit och jag fick berätta, och så fick jag träffa en psykolog, och då konstaterade du dem att det här är förlossningsdepression. Så då fick jag tabletter, antidepressiva, och fortsätta hos psykologen. Efter typ en månad eller någonting så var det så mycket bättre. Det var som att liksom, men herregud, jag förstod inte, det är så konstigt när man är i en depression eller i att må dåligt, att man inte, tyvärr att man inte själv förstår att man mår dåligt, utan man tror att det är så här det kommer vara.
Mm, det blir så mörkt så man kan liksom inte se bortom det.
Nej,
på något sätt.
Precis. Men sen efteråt när jag kunde se tillbaka så var det verkligen som att, men det är ju så här det ska vara. Och sen säger inte jag att det inte är tufft ändå, men det är tufft och så är det roligt och så är det jobbigt, så är det glatt och så är det kul och så är det kärlek och så det går upp och ner.
Jag tror det är så viktigt att du, som ändå är en av våra största profiler kopplat till just mammarollen och föräldraskap, du romantiserar ju inte det. För det, så kände jag när jag fick barn också. Ja. Jag hade ingen förlossningsdepression, men jag tyckte det var jobbigt.
Ja.
Och jag kände också att jag gjorde nästan min son en otjänst genom att föda honom till världen, för han skrek, och liksom, det gör ju barn.
Ja.
Men jag tyckte synd om honom, ja. Kände skuld för det.
Mm.
Och sen hade vi också en ganska tuff start med honom. Men just att, för man målar ju upp att det ska vara så härligt att få barn.
Och det är ju det man hör och ser, och det är det som är så farligt, tycker jag. Och det är ju det som är bakgrunden till mammasanningar, just att jag... jag vill verkligen, kan jag hjälpa någon som sitter där hemma med en liten bebis eller är gravid och inte vet vad de kan förvänta sig och så här. Mm. Å ena sidan så kanske jag skrämmer livet ur folk, men då tänker jag att det är bättre att vara förberedd, så tycker jag i alla fall. Och sen så är allt annat bara en bonus, för att man behöver ju inte ha det som jag hade det. Men att det är okej att ha alla känslor. Det är okej att, för det känner jag också så himla tydligt, att det finns ett krav på oss nyblivna föräldrar att, eller oss, jag är inte nyblivna föräldrar, men på nyblivna föräldrar, att man ska vara så himla glad och tacksam. Det här är bästa tiden i ditt liv. För folk som har äldre barn glömmer ju lätt det här jobbiga. Utan man kommer bara ihåg, man saknar själv tiden när barnen var små. Och så säger man, njut av det här. Passa på, den här tiden är så kort. Alltså såna här floskler. Mm. Vilket gör att man känner sig jätteotacksam om man inte upplever att det är helt fantastiskt.
Mm. Och det kan man ju se nu. Nu är mina barn lite yngre än dina. Mm. De är 6 och 4. Och jag känner bara, gud vad tog tiden vägen.
Ah.
Men när man är i det så kändes det som en evighet som aldrig skulle ta slut.
Ah. Nej, men så är det ju verkligen. Och det var någon som sa det så klokt, och det är så sant. Att dagarna går långsamt men åren går fort.
Ja. Ah. Det är jag beredd att skriva under på faktiskt.
För när man sitter där så här, klockan 5 en eftermiddag och ungarna bara skriker och man hinner inte göra maten och allting så här. Alltså den timmen, den är ju som ett halvår. Och sen när man tittar tillbaka bara, men gud, han redan fyllt ett år till. Det var ju, vi firade honom nyss.
Ja, men det är ju så. Det är väl någon slags självbevarelsedriv för kroppen att man glömmer det jobbiga också. Men sen mådde du ändå så pass mycket bättre att du kände att du ville ha ett barn till.
Ja.
För sen så kom din andra son.
Ja.
Mm, 3 år efter.
Precis. Och det, för det vände verkligen. När Elmer var ett halvår, då vände det på en månad. Det var som att vända en hand. Och då var det ju mycket, mycket härligare. Och jag har nog alltid känt, jag är ensambarn. Och barnets pappa är också ensambarn.
Mm.
Så att våra barn, vi visste, de kommer inte få några kusiner. Och jag kände ju själv, genom att växa upp som ensambarn, det finns fördelar med det också. Men jag kände att jag vill jättegärna ha 2 barn om det går. För att de ska ha varandra och för att jag ändå, liksom, jag vill gärna ha fler barn.
Mm. Kan vi prata lite om tvåbarnschocken där då?
Ja, men den var intressant.
Ja, för den är värre än att få barn tycker jag.
Det tyckte du.
Mm.
Och det var det folk sa till mig. Så jag, den här gången var jag beredd. Om man jämför med första gången där jag bara tänkte, nu kommer det här gulligullet liksom i en sväva på liksom rosa moln. Så andra gången, det var någon som sa till mig så här, vet du vad det ska bli för någonting? Och då sa jag, ja, det ska bli en pojke. Åh, 2 pojkar, vet du. 1 + 1 = 3. Alltså så här, att få liksom andra barnet är som att ha 3 barn.
Mm.
Men är det 2 pojkar, det är som att ha 4 barn.
Mm.
Så jag var så beredd. Jag bara kände så här, det här, om jag tyckte första var jobbigt, det här kommer bli så jobbigt. Men för mig var det snarare en positiv upplevelse just i det här, på alla sätt. Så för mig var det så här, 1,5 barn. 1 + 1 blev typ 1,5 jobbighetsmässigt.
Mm.
Och i kärlek blev det bara sån enorm, det var så överväldigande. Och där fick jag det här upplevelsen som jag tyvärr inte då fick med mitt första barn. Och som jag fortfarande kan känna sorg över att jag inte fick.
Mm. Ja, du var någon slags revansch.
Ja, men det kände jag verkligen. Så det är jag jättetacksam för.
Mm. Men sen blev du ensamstående mamma när barnen var 2 och 5.
Ja, precis. Mm.
Hur var det?
Det var tufft, framförallt känslomässigt, skuldmässigt. Att jag kände att jag hade misslyckats och att barnen inte skulle få den kärnfamilj som jag ändå hade hoppats på såklart när jag fick mina barn. Samtidigt så kändes det som att det var så det skulle vara. Så det var ju inte det att jag kände att det skulle vara på ett annat sätt. Men jag tror att är man separerad, ja, det är ju intressant att höra vad du tycker där, att det finns en känsla alltid, och nu är det ändå 10 år sedan vi separerade, fast mycket mer sällan nu såklart, men ändå där jag tänker att hur skulle de haft det nu, hur skulle de mått om vi fortfarande hade varit tillsammans? Jag tänker inte att det skulle vara bättre, men jag kan ändå fundera över det.
Mm.
Vad känner du där?
Jag känner bara att jag är glad att vi separerade så pass tidigt som vi gjorde.
Det tror jag är jättebra att folk får höra. För att många säger ju tvärtom. Man ska hålla ihop för barnen och sådär. För jag håller helt med dig att är det så att man lever i en relation som inte är bra, så är det ju bara värre att försöka.
Det är jättedestruktivt.
Ja, det är destruktivt. Så det tycker jag är bra att du betonar det.
Ja, och det var inte så att vi separerade liksom i en handvändning, utan vi gick ju i parterapi. Vi började i parterapi samtidigt som jag blev gravid med vårt äldsta barn. Och sen så fortsatte det igenom. Men det var så fundamentala värderingsskillnader och mellan mig och deras pappa, så att det hade aldrig funkat.
Nej.
Och jag tänker så här att barn mår bättre av att ha två föräldrar som mår bra på varsitt håll. Sen har det också kommit in andra vuxna i deras liv, som min sambo och deras pappa har en sambo som de tycker jättemycket om. De har sin mormor i Småland och sin farfar i Thailand. Det är de liksom äldre som de har kvar. Så att de har inte jättemånga vuxna. Och då, för de kan ju säga det nu. De börjar ändå bli så pass stora så att de kan säga att de vill att vi ska bo i samma hus och sådär. Då bor vi ganska nära varandra och är bra vänner. Men då kan man ju säga, men vad ska David och Johanna då, som barnens bonusvuxna heter, då hade inte ni känt dem.
Nej.
Och då funderar de så här, ja, och så hade vi inte haft katten då. Nej, just
det. Precis, det blir så här små saker liksom.
Ja, men jag kan säga att jag är väldigt glad att vi separerade när de var så små också, för att idag att separera och lansera det för en 4-åring och en 6-åring, det hade varit mycket tuffare. Eller som en del gör när de är tonåringar eller liksom i högstadiet, de här känsliga åren. Min dotter var 6 månader, hon kom inte ens ihåg det, och inte min son heller egentligen. Så att men jag kan förstå de skuldkänslorna, men för oss var det så, alltså det var så självklart. Det var egentligen självklart efter första barnet. Men sen händer saker.
Men och det är också intressant, för det har jag fått kommentarer några gånger också, så här, ja, men varför skaffar ni barn då, eller varför skaffar ni till barn om man nu ändå hade de känslorna? Men det tycker jag är så, det är så otroligt dumt att säga till någon. För jag menar så här, man ångrar ju aldrig sina barn. Alltså det är bara så här, vadå, skulle du inte vilja att de fanns eller?
Nej, men exakt. Och för mig var det nog mer så att tanken på ett till barn var för att jag ville att de skulle, jag förstod att det kanske inte skulle hålla med deras pappa, och då ville jag att de skulle ha varandra. Och det har de nu, och de är jättetajta.
Och som sagt, så länge man också har möjligheten, jag försöker alltid hela tiden när jag pratar, i både i podden och i mina sociala medier, men det är svårt, särskilt i podden, för där, ja, du vet ju det, man bara pratar från hjärtat, och då ibland så går munnen ganska ofta snabbare än huvudet, men jag försöker verkligen så här, prata ur mitt perspektiv, så att jag inte säger, så här ska man göra, så här ska man inte göra, utan så här upplevde jag och så här upplever jag att det är. Men jag tror att det är just det här att kan man vara vänner, man behöver inte vara bästa vänner. Vi firar ju fortfarande jul tillsammans och jag tycker att det är fantastiskt. Jag fattar att det inte är så många som kanske varken vill eller har möjlighet att göra det. Men att åtminstone kunna ses liksom vid högtider eller vid födelsedagar eller på förskolan vid överlämning eller så. Kan man ändå ha en vuxen okej relation, så tycker jag att då visar man ju barnen att nej, men att man, som jag sa till mina barn när de var yngre, så här, men du vill inte leka med Viktor hela tiden. Du vill inte bo med Viktor. Du tycker det är jättekul att hänga med honom en dag och bygga lite Lego, men sen är det bra. Men det är en annan grej att faktiskt bo med en människa. Jag vet inte alls om det var en bra förklaring, men jag kände själv att jag upplevde ändå att barnen, liksom, då förstod de ändå lite.
Kan du känna att det är skillnad när du och Karin pratar i podden? Hon lever ju i en kärnfamilj och är 10 år yngre än dig och har mindre barn.
7 år yngre måste jag förtydliga.
Sorry, 7 år yngre. Sorry. Nej, men kan du känna att det är skillnad i hur ni upplever föräldraskapet utifrån era olika situationer?
Men inte så mycket ändå faktiskt. Även om vi är ganska olika och har det olika, så tycker jag att vi möts i de fundamentala bitarna. Sen självklart så är ju livet annorlunda när man har barnen hela tiden. Det ser jag ju på mina vänner och sådär också, att som separerad förälder när man har barnen ungefär halva tiden, så ser jag ett ganska tydligt mönster på hur man är som förälder. Att man är ofta väldigt intensiv, väldigt mycket, väldigt närvarande den tiden man har barnen. Vilket jag ibland själv kan känna så här, hur sunt är det för barnen egentligen? För de får liksom
samma
all
sak
fokus
sin
hela tiden. Precis, det är ju det. De får ju det här allt hela tiden.
Nog ganska bortskämda.
Nej, men lite så. Jag tror att det är ganska sunt för barnen. Jag bara tittar på mina kompisar som då lever i kärnfamiljer. Där det är så här, du får lösa det här. Jag måste göra det här. Jag åker iväg nu. Jag fixar det. Och så får barnen lösa det själva. Nu är det mer så här, men gud, då kan jag skjutsa det. Jag fixar det här. Jag lagar den här maten. Och det tror jag är någonting man bör fundera över och kanske jobba med själv så att det inte blir för så här planerat.
Ja, men det kan jag verkligen. För det är ju lite så här, att separera är ju att ofta då förlora tid med sina barn på halvtid. Och då ska man kompensera för den.
Ja.
Och då ska den julen man har bli så himla härlig. Ja. Och födelsedagar och allting. Men sen är det också svårt om man tänker på det själv och liksom försöker skapa en mer då lågintensiv vardag för barnen. Gör inte den andra föräldern det, då tycker de ju det är roligare att vara där.
Precis, där kommer du in på någonting som jag tror är nyckeln i, eller en stor grej i att vara separerad. Att det ändå finns någon typ av jämförelse. Och jag märker det på vänner och sådär, ja, men då har den andra föräldern blivit ihop med någon som har en massa grejer, en massa så här vattenskoter och roliga grejer. Ja, men okej, då vill de också göra det och så. Och det blir ju ett race som blir, alltså de mår ju inte bra av det. Det blir osunt för alla. Jag tror inte det är bra för barnen heller att där någonstans bara gå tillbaka till, tänk själv. Jag bara tänker min uppväxt när med en sjuk och inte, jag ska inte säga fattig för det är helt fel, men vi hade inte alls mycket pengar och så här. Jag kände ju alltid att min mamma gav mig allt ut efter sina förutsättningar, så det fanns ju aldrig någonting att någon annan hade kunnat komma in i bilden där och vinna mig genom att liksom ge mig massa saker.
Nej, alltså det är ju engagemanget och det närvarande föräldraskapet som vinner, tror jag.
Ja.
I anknytning. Och din pappa lämnade ju dig och din mamma när du var 4,5. Och så levde du tillsammans med din mamma som också var sjuk. Och ni klarade er själva. Vad tror du att bli lämnad av sin pappa i den åldern, hur har det präglat dig? Både som människa men också i din mammaroll.
Som människa så tror jag att jag gud vad det är svårt att säga vad som är vad och vad som har påverkat. Men vi börjar med som mamma då. Att för mig har det alltid varit väldigt, väldigt viktigt att, att visa barnen att jag alltid kommer finnas där. Och att det spelar ingen roll vad som händer. Jag finns alltid här. Men jag tror också att det har varit en anledning till att jag tyckte det var ännu jobbigare med skilsmässan, för att jag kände att bara inte de kände sig övergivna som jag kände.
Har du känt dig övergiven?
Ja, men det har jag. Och framförallt som liten. Jag vet ju att jag under många, många år, och det här kan jag nästan så här börja gråta nu idag, när jag ser den här lilla Vivi på 5-6 år när det ringer på dörren. För på den tiden ringde det ju oftare på dörren. Det var någon granne eller det var grannbarn och sådär. Och att det alltid kommer känsla av, tänk om det är min pappa. Det kan jag säga. När jag ser den här lilla liksom mörka flickan med små pipelotter och sådär. Och den förhoppningen som aldrig infriades. Så gör det ju ont i hjärtat.
Det är ju bara när man blir förälder själv och omsätter på sina egna barn.
Ja. Ja, men verkligen. Så, precis, så är det ju. Så att det har ju påverkat mig att verkligen vilja visa mina barn min kärlek och min att jag alltid finns där för dem.
Har du en relation med din pappa idag?
Ja, men det har jag. Han flyttade ju tillbaka till Ghana. Han kommer från Ghana i Västafrika. Så han flyttade tillbaka dit och bodde några år. Och sen så flyttade han till USA och bodde i många, många år. Men nu är han tillbaka i Ghana igen. Så nu, vi har varit och hälsat på. Vi har varit där hela bonusfamiljen. Nu har vi kontakt. Vi pratar väl kanske någon gång i månaden. Ett par gånger i månaden kanske.
Hur gammal var du när ni fick tillbaka kontakten?
Då var jag 13. Och det var helt och hållet min mammas förtjänst som Då bodde han i New York, så det var hon som, trots att hon nästan inte hade några pengar, och det här visar så mycket kring hennes liksom kärlek till mig, att trots att hon blev sviken av min pappa, hon blev lika sviken som jag blev, för att lämnas, hon var ju dessutom sjuk och lämnas då själv med ett barn, så har hon aldrig snackat skit om honom, och hon har alltid ändå liksom försökt under de förutsättningar som har varit att vi ska ha en relation. Så hon betalade biljetter till New York så att vi kunde komma dit och så jag skulle få träffa min pappa. Och då var jag 13.
Vad hade du för känslor när du träffade din pappa?
Jag var jättespänd och jätteglad innan, och så här, äntligen ska jag få träffa den här liksom, det var nästan som en Hollywoodstjärna. Jag hade verkligen höjt upp honom så mycket.
Fanns det ingen ilska?
Nej, inte då. Ingenting. Men det har kommit efteråt. Så jag har haft mina duster. Jag har ju gått till psykolog under stora delen av mitt liv. Och då har det kommit fram massa grejer. Så här, men varför känner du så här? Och det har legat ganska långt in. Och jag har inte förstått förrän jag har grävt i det. Att det ligger mycket besvikelse och ilska mot min pappa. Och då har jag ju verkligen så här, jag har ringt honom och gråtit och skällt på honom. Och så där. Vilket jag tror är bra att få ut de grejerna om man känner på ett visst sätt.
Kunde han ta det då och förstå?
Jag vet inte. Han skyllde väldigt mycket på att han var så ung. Men å andra sidan, jag menar, min mamma var ännu yngre. Min mamma var 20 när jag föddes och han var väl 25, och han tyckte att han var jätteung, och det var han, men hon var ju ännu yngre och fick ändå ta ansvaret.
Han var ju i 30-årsåldern när han stack.
Ja, precis.
Jätteung skulle jag säga.
Nej. Så det är ju verkligen ingen ursäkt. Men sen också så här, en sak som jag har förstått med åren, och detta är ju så här, om man pratar om förlåtelse, så tycker jag att det är väldigt viktigt. För mig är det viktigt att förlåta honom. Absolut, för hans skull också. För att han gjorde inte det med mening. Han gjorde inte det för att vara elak. Men mest för min egen skull. För att jag ska kunna släppa den biten. För att gå omkring och vara arg på någon och vara bitter, det är bara någonting som skadar mig. Så jag känner verkligen att jag har släppt det nu. Och jag tror att om man tittar kulturellt, så har jag verkligen förstått också att i Ghana så är det jätteofta det är så. Och det är, man lämnar sina barn med antingen mamman eller mormor och farmor. Ibland åker mamman också iväg, mamman och pappan. Och så bor barnen hos någon släkting i 5 år. Det är inga konstigheter. Så för honom, och det har han sagt hela tiden, att du bodde ju med din mamma. Jag visste, jag lämnar dig i Sverige som är ett av de bästa länderna som man kan växa upp. Du kommer få skola, du kommer få... du är ombesörjd, ni får barnbidrag, du kommer klara dig. Och sen kan jag vara arg på honom också för att han övergav mamma som var sjuk. Men jag kan samtidigt också, utifrån om jag tänker på att vi har en kulturell skillnad, så kan jag också förstå honom på ett annat sätt. Men jag tror aldrig, om jag ska vara helt ärlig, och det är ju någonting med det är upp till honom, men jag tror aldrig att han tänkte att han skulle vara kvar i Sverige hela livet. Det tror jag inte ens när han skaffar mig.
Nej.
Det har jag inte frågat, det är ju en intressant fråga, men jag tror att han hela tiden visste, för han hade en målsättning när han lämnade Ghana, då var han kan ha varit 20, då hade han en målsättning, jag ska komma tillbaka till Ghana, då ska jag ha pengar med mig, det var därför han ville åka till Europa, för han ville tjäna pengar, det visste, det pratade alla om, att ska man liksom kunna starta ett företag så måste man ju tjäna pengar, och då ska man till Europa eller till USA. Så han visste det hela tiden. Han hade sin dröm. Han ska starta ett plantage och anställa massa folk. Och det ska bli jättestort och framgångsrikt. Det har varit hans dröm sedan han var så här 16. Liksom. Så att, men då kan man ju ifrågasätta, men varför gifte han sig och varför skaffar han barn? Ja. Absolut.
Har han fått fler barn?
Han har 2 barn till och de har han ingen relation med alls. Jag är ändå det barnet som han har bäst relation med.
På grund av din mamma?
På grund av min
och
mamma.
Och kanske dig?
Ja. Ja, men verkligen.
Men de andra barnen bor i Ghana?
Nej, de bor i USA.
Ja, okej.
Okay. Så de bor i New Jersey. Och jag har inte haft någon... Jag har aldrig pratat med dem eller har ingen kontakt.
Nej, det är dina halvsyskon.
Ja. Och det är det enda jag... Eller liksom så här, jag sa innan, jag har inga syskon. Men det känns ju inte som syskon. Lika Nej. Väl som hade jag växt upp... Vi pratade om bonusbarn. Hade jag växt upp med... någon som inte hade haft mina blodspann men som jag växte upp med, då hade det förmodligen varit som mina syskon.
Ja, gud. Jag är uppvuxen med en pappa som inte är blodspann. Ja. Men det är ju min pappa.
Det är din pappa, ja.
Ja.
Och alltså, där ser man, det är ju det som är det viktiga. Det är ju kärleken, återigen.
Ja. Exakt. Medan min pappa som är blodsband är inte min pappa. Jag känner inte honom. Han lämnade mig redan innan jag blev född. Så, att, så jag kan relatera till det. Men också så här, när du har fått ett barn och lärt känna barnet, att då... Det är det som känns så magstarkt för mig.
Ja, men
jag kan förstå den
konstigt.
Kulturella liksom skillnaden också. Tror du att, att bli lämnad har gjort någonting för din anknytning eller tillit till andra människor? Eller?
Jag vet inte. Här skulle jag vilja säga ja, för att det känns logiskt. Men jag är ganska naiv. Om man säger så. Jag, ifall det skulle vara så, då tror jag att jag skulle varit mycket mer skeptisk. Mm. Men jag är, man kan kalla det naiv eller så kan man kalla det godtrogen. Eller, alltså det kan ju vara något positivt också, att jag tror gott om alla människor. Mm. Så att jag är ju snarare sån. Jag och Karin brukar skoja om det i podden, att hon är så här, hon tror dåligt om alla människor tills de har bevisat motsatsen. Och jag är tvärtom. Jag tror ju bra, och de kan bevisa motsatsen många gånger, men jag är ändå så här, nej men... Det var nog något fel där. Det är säkert en bra människa ändå. Så att jag är nog... jag har inte några problem faktiskt att lita på människor.
Vad tycker du är det svåraste i föräldraskapet då?
Det tycker jag har förändrats genom tiden. Det är också någonting som inte är konstant. Från början var det ju mer de här basala sakerna med...
Få ihop livet.
Ja, men få ihop livet. Liksom. Sömn och mat och hur ska de sluta med blöja, hur ska de sluta amma, alltså sånt där. Som verkligen var så viktigt där och då. Jag kommer ihåg känslan. Och jag får frågor ibland, bara, hur ska vi göra? Så det här är katastrof. För när man är i det så är det katastrof. Mm. Men sen efteråt kommer man inte ens ihåg, hur gjorde vi för att de ska sluta med blöja? Ingen aning. Kommer inte ihåg någonting sånt. Så himla liksom, det är ju inte så viktigt egentligen, men där och då tycker man ju det. Just nu så tycker jag att det är tuffast att veta var mina barn befinner sig rent så här känslomässigt. Mm. För när de är små, då pratar de ju hela tiden. Då vet man ju exakt vad de tänker. Men nu är det mer så här, nu känner jag själv att jag får försöka tolka och stämmer det de säger? Nu säger de ingenting, vad betyder det? Alltså så här, det tycker jag är tufft. För att jag vill ju bara att de ska må bra och ha det bra. Och då finns en oro att jag inte vet allt.
Mm. Tycker de att det är cringe att du liksom är stor influencer på sociala medier och driver med föräldraskapet? Eller uppskattar de det? Jag vet ju att din son medverkar en del i
ditt content. Knut, han är ju med. Han vill ju verkligen vara med. Så att han tycker att det är ganska roligt och... jag ska inte säga coolt, han säger att det är neutralt. Jag frågade faktiskt honom senast bara för några dagar sedan, för nu har det blivit ganska många barn som känner igen mig, för jag har börjat posta mina filmer som jag kör på Instagram, har jag börjat posta på TikTok också. Så att jag har ett konto där och det är nästan 100 000 följare, så det är ju jättemånga. Och där är ju de flesta under 12 liksom. Så att det är ofta barn som kommer fram till mig och då frågar jag, vad tycker du om det här egentligen? Och då sa han, det är neutralt. Så det är varken bra eller dåligt. Och det känner jag, det är ändå ganska bra. Min äldsta son, han vill inte vara med på någonting. Och det har jag full respekt för. Så att jag verkligen så här, råkar han hamna halva ansiktet och lägga något för. Eller liksom se till att han inte är med. Så han vill nog helst inte att någon ska veta att jag är hans mamma och så.
Nej. Du har ju också skrivit böckerna En mammas överlevnadshandbok, Insikter och hacks för en enklare och roligare vardag. Och Lurad, 59 roliga bus och pranks. Och där, det är väl tillsammans med Knut?
Ja, den sista boken är ihop med Knut. Och det var ju också ett sånt roligt projekt som jag kände. Jag fick en fråga om att göra någon typ av så här barnprojekt, barnboksprojekt. Och vi har alltid hållit på mycket och busa och luras och lite challenges och så hemma. Så att det kändes som en rolig grej. Och jag vet att jag lånade, när jag var liten så lånade jag så här, det fanns 2 stycken busböcker på biblioteket som jag lånade som jag tyckte var så roliga. Så att jag kände att, det har inte gjort något sånt sedan dess. Så då skrev vi den tillsammans.
Ja, och så har jag läst en intervju, vilket känns väldigt skönt för mig, att du inte tycker det är speciellt kul att leka med barn.
Gud. Alltså så här,
hur kommer man runt det? Det får inte vara en tråkig mamma. För jag avskyr att leka med barn. Jag har också ADHD. Jag har inget tålamod.
Nej men precis.
Det är så tråkigt.
Jag håller helt med. Och det är som att det är så tråkigt på en nivå. Många grejer som är tråkigt kan man ju ändå stå ut med.
Ja, nej, men, jag kan inte det.
Men jag håller med, jag tycker också det. Och det är vissa grejer, så här, typ lekplatser tycker jag är svintråkigt. Rolllekar tycker jag också är jättetråkigt.
Ja.
Jag har inte lekt så mycket med dem. Jag har bitit ihop ibland såklart. Eller så här, ja, men det är klart att vi går till lekplatsen, men vi är där 20 minuter och så gungar jag och så här. Men inte så som vissa som kanske, ja, men nu gör vi det här i 3 timmar. Jag brukar säga det om det är folk som skriver till mig, eller då och då brukar jag säga det ändå. Också för att avväpna att det är okej att inte tycka att allt är superkul. Mm. Så brukar jag säga, jag avskyr att leka. Jag gör det ibland då, eller har gjort det liksom. Men mestadels så gör jag andra grejer som jag tycker är kul och som jag är bra på. Jag är bra på att baka med barnen. Mm. Jag är ganska bra på att pyssla så här, man sitter med sina grejer. Mm. Och det har varit jättebra för oss, för då tycker jag att man pratar väldigt bra på ett helt annat sätt än om man är en lekplats och sådär. Då får man ingen kontakt med barnen.
Nej. Jag är ju också den som gärna så här, nu åker vi till badhuset och då fixar jag picknick och vad vill ni ha på den? Och sen så jag är projektledaren, ja, men jag är inte lektanten.
Nej, men det är ju perfekt. Mm. För jag lovar att det finns de som är exakt tvärtom. Då får du teama ihop dig med någon riktig lektant. Och så säger du, jag fixar allting, allt admin står jag för. Och sen får du vara i bassängen. Jag sitter här vid sidan med en Fanta liksom.
Mm. Ja, det är perfekt upplägg för mig.
Och sen tror jag också att det är viktigt, för så tycker jag i hela livet, att en sak som jag har lärt mig de bara liksom 5 senaste åren, även i arbetslivet, tidigare var jag väldigt mycket sån att om någon sa någonting till mig, ah, men jag hade ett chefsjobb innan jag hoppade av och satsade helt på mina sociala kanaler, så var jag chef för en avdelning på tidningen Metro.
Mm.
Och där ingick det att jag också skulle ha koll på liksom ekonomin, och det var så här olika beräkningar och budget och projektering och så här i Excel.
Mm.
Och jag bara kände så här, det här är verkligen, verkligen inte min grej, men det ingår i mitt jobb, så jajamän. Och så satt jag, hade ångest på kvällen och höll på med de här grejerna och fick fråga Anders, och han fick hjälpa mig och så där. Hade detta varit nu, jag tror verkligen det, då hade jag från början sagt så här, det här är inte min grej, kan någon annan göra det? Finns någon annan som är duktig på det? Jag lovar att någon av mina medarbetare, det var ändå så här 7 stycken på avdelningen, hade gjort det jättelätt och jättebra, och då hade jag kunnat fokusera och vara bra på min grej.
Det är ju det som är nyckeln till att vara en bra chef, att veta vad man kan och veta vad man ska outsourca.
Ja, men tänker jag, det är faktiskt samma i föräldraskapet.
Ja.
Att veta så här, det här är inte min grej, kan du göra det? Och så delar man upp det, och det kan vara i familjen, men det kan också vara med vänner. Att så här, om du tar dem till badhuset på dagen, då fixar jag middag sen hemma.
Ja, verkligen.
Och ju mer man kan säga och erkänna för sig själv och sin omgivning att det här är inte min grej, desto mer tycker jag att man accepterar sig själv som man är. Att det är okej att jag inte gillar att stå i en lekplats. För att jag är bra på de här grejerna.
Exakt. Så gör jag det.
Bra.
Om du skulle sammanfatta, bara skicka med lite inspiration och tips från din bok, En mammas överlevnadshandbok.
Mm.
Som du själv har dragit mycket nytta av. Vad skulle det vara?
Jag har jättemycket lifehacks på detaljnivå. Man säger så här, ah, men okej, hur får man barnen att somna? Hur får man barnen att vilja äta? Eller hur leker jag med dem fast jag ligger i soffan? Alltså du vet, lite sånt där. Men det är på sån detaljnivå. Så jag skulle säga, om man ska bara liksom zooma ut och se det stora hela, så skulle jag bara säga så här, knörsla inte tet. Sänk ribban. Du är okej som du är. Och det är liksom inget lifehack, men jag tycker att det är så viktigt. För det går in i alla delar, och det är ändå det någonstans som gör att, kan du bara tycka att du är en okej mamma, för du behöver inte vara perfekt, så blir ju allt så himla mycket roligare. För att jag upplever att ha ångest kring sitt föräldraskap, det gör ju att man blir en sämre mamma också, för man bara känner sån otrolig press, och sen så bara låser det sig.
Ta mycket energi, ja.
Det tar jättemycket energi. Så att jag skulle bara säga att man försöker sänka ribban.
Och det är ju den här klassiska högpresterande, att man ska presteras i föräldraskapet och som vän och på jobbet.
Ja.
Och så ska man se pigg och fräsch ut och så. Och på tal om det, vad ger du dig själv då för att må bra och orka vara en bra mamma? Liksom i vardagen, i form av återhämtning eller vivitid?
Men jag är ganska bra på det, och det kan ju vara lätt för mig att säga. Mina barn är äldre och de bor hos sin pappa halva tiden. Så att jag har ju ganska mycket utrymme att göra det jag vill. Det är ju tuffare när man är hela tiden med barnen och barnen är yngre.
Mm.
Men då tror jag att det är superviktigt att faktiskt ge sig dem den slacken. Alltså boka in i kalendern. Ikväll så ska jag bara vara själv. Eller liksom åka iväg och göra någonting som ger mig energi. Mm. Det kan ju vara att man hittar på något med kompisar. Eller att man bara går och sätter sig på en bio helt ensam. Eller att man går en promenad i skogen. Eller lägger sig under täcket. Alltså vad man nu känner. Mm. Men det tror jag är så himla viktigt.
En annan fråga, för vi har ju barnen lite olika, jag och min sambo, lite olika upplägg med barnen, vilket innebär att jag på vardagen och så har en större belastning. Dels har jag två barn, han har ett, och sen så har jag dem mer. Snart då, säg om några år, när Anders barn flyger ut, då kommer ju du ha varannan vecka barn. Med sena nätter kanske, om de är ute och springer på kvällarna och hämtningar och mat och sådär. Har du funderat på hur ni ska göra med det? För att då blir det ju att en person i relationen får en väldigt hög belastning och lite återhämtning och kanske inte mår lika bra som den andra har möjlighet att göra. Anders kommer ha möjlighet att gå på en bio och gå och träna alla vardagar i veckan medan du har föräldratjänst.
Det har jag faktiskt inte ens tänkt på, men jag känner samtidigt att livet nu med större barn är så himla mycket enklare. Så att jag tror att jag bara kommer vara glad när de är hemma och behöver mig. Och sen när man inte är det, så tror jag att ganska mycket kan vara så här, nej, men jag ska iväg ikväll, liksom, du får ordna det, du köper hem lite godlådor. Alltså det känner jag också just här med maten och sådär, att jag har faktiskt skrivit en bok som kommer ut nu efter sommaren. Som heter En mammas överlevnadskokbok.
Oj, 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 så bra. Jag har ju också en liten petig tjej.
Ja, du har också det?
Ja, det är bara pannkakor och köttbullar. Köper köttbullar.
Är du ute efter liksom någon så här gastronomisk upplevelse eller någon, och det ska vara bara vegetariskt, bara ekologiskt, du vet så här.
Nej, jag vill bara att hon ska äta något annat än just det.
Exakt, det är lite så. Då är den här boken någonting för dig. För den är, den är väldigt, det är liksom enkla recept. Antingen är det bara fem ingredienser eller släng in allt i en form. Det är väldigt också så här plaina recept. Mina barn var ju sådana, de åt inte massa grönsaker i maten. Så själva recepten är superenkla. Sen har jag lite grönsakstips vid sidan om. För det är klart att man vill att barnen ska äta grönsaker. Men inte hålla på liksom och hacka i massa fänkål och rivna morötter och sånt där. Utan liksom enkel mat.
Min erfarenhet är att barnen mår väldigt bra av att få maten uppdelad. Så att ställa fram massa olika skålar. Och sen kan man ju hoppas att de tar lite av varje. Eller så äter de bara cocktailtomater.
Men då vet du vad du ska få av mig. Det här ska du få av mig på riktigt. Jag och en kollega, vi har ett företag tillsammans som heter Ge mig.
Den har jag varit inne och kollat på.
Har du gjort det? Ja. Där vi har släppt lite så här olika produkter som vi
den
tycker.
Den här tallriken.
Tallriken, precis. Ja. Mathjulet heter det. Och det är upplagt som en spelplan. Så att man har en tärning och slår och så får man så här blått och så ska man äta ur det blå facket.
Gud, vad bra.
Och sen när man ätit upp alla fack så finns det en liten överraskning under ett lock i mitten. Och den typen av, för det är precis som du säger, att för så var mina barn också. Man kan göra det mycket enklare om man inte vill ha en sån tallrik. Man kan bara lägga i muffinsformar. Ja. Bara få dela upp det, att inte såsen rör riset. För gud, det kan man ju inte äta.
Nej.
Och att man, det är väldigt överskådligt. Och det ska bara vara lite i varje, 3 vindruvor eller någonting. Ja. Inte någon sån här stora högar. Det tycker jag är ett väldigt så här enkelt tips för att få barn att äta.
Mm. Och då går man in på gemig.se.
Ja, om man vill ha tallriken. Men man kan som sagt bara göra en annan grej som jag alltid brukar skoja om är att sätta maten på en pinne.
Ja, spett typ.
Ja, på spett. Ja. Alltså det spelar egentligen ingen roll. Har man stora pasta, köttbullar, kalkonbitar, ost, gurka. Alltså det mesta kan man sätta på spett och det blir så mycket roligare att äta än att sitta med kniv och gaffel eller så här.
Ja, ja, alla de här hacksen. Och den här kokboken kommer i höst, har du?
Ja, den kommer i augusti och man kan redan nu, om man är intresserad, beställa ett signerat exemplar via mammasanningar.se.
Mm. Och så ska man såklart gå in och följa Mammasanningar och fixa själv.
Ja, gärna.
Ja, ja. Såklart. Du har jättemånga följare. Tillsammans är det ju nästan upp i 500 000.
Ja, men det är många. Det är fantastiskt roligt. Det är så här, jag kan inte förstå det själv, för det var ju inte min tanke från början. Så det är jättekul.
Det kanske också är ett lifehack att jobba med någonting du tycker är kul, om du har möjlighet.
Ja,
så får du mycket energi över till vardagen.
Ja, verkligen så.
Mm. Det kan jag också säga. Anders, om du lyssnar, jag älskar att jobba på Fuse.
Precis. Får jag löneförhöjning?
Ja, exakt. Du Vivi, tusen tack för att du ville komma och gästa.
Tack så hemskt mycket för att jag fick komma. Verkligen en ära.
Ja, och en ära att ha dig här. Och vi är ju poddkollegor här på Podplay. Ja. Så att det var kul att ses IRL nu.
Ja, verkligen.
Mm. Ta hand om dig och ha en jättehärlig sommar.
Tack detsamma.
Hej då.
Hej då.
Podplay, en del av